Välkommen till Slaget efter 12 fredag. Jag heter Stefan Winniger och vi ska tala om Ryssland här i sällskap med två synnerligen insatta debattörer här. Hanna Smith från Centret för hybrida hot här i Helsingfors. Välkommen till Slaget.
Tack, tack.
Och Kerstin Kronvall som är Yles medarbetare i Ryssland, tillfället dock här. Så jag ser båda här i studion. Välkommen båda två.
Tack, tack.
Vad händer kanske många? Det har hänt många saker den här veckan. Vi ska sortera upp det lite grann. Den här korta analysen. Putin slutar som president, men Putin fortsätter att bestämma vad som händer i Ryssland. Vad ska vi säga? Vad har hänt den här veckan? Kort sammanfattning, vem vill börja?
No, jag vill ju protestera mot den här första meningen. Yes. Putin slutar som president. Vem har sagt det? Ja. Det har ingen sagt. Det som händer nu den här veckan.
Eller att han ställer inte upp för omval sen, alltså om några år. Så här, på sikt är han bort, han kommer.
Det var så. Ja, det vet vi faktiskt. Nej. Inte. Okay. Jag skriver inte under den meningen förrän jag ser det.
Okay.
Men så som jag ser det, så det som hände nu i förrgår var att Putin förverkligade en plan han hade lagt upp. En plan som gick ut på att han först håller talet till nationen där han understryker behovet av socialpolitiska reformer och lovade pengar hit och dit till hela landet. En massa pengar ska betalas ut från en statskassa som inte är precis överbelamrad av pengar. Mm. Och sen lät han regeringen med den mycket impopulära premiärministern Dmitrij Medvedev gå. Mm. Och så hade han då bestämt sig för att nu ska han ha en premiärminister som är expert på att fylla statskassan. Alltså en man som har jobbat med att öka inflödet av skatter under många år. Han har varit nästan 10 år chef för den federala skatteförvaltningen. Ungefär så här. Och samtidigt bäddar Putin för sin egen framtid. 2024, när hans presidentperiod går ut, så är han 71,5 år gammal och ingen människa tror att han vill lämna den maktposition han nu har haft i 20 år. Det är min analys. Mm,
jag faktiskt håller med här. Mm. Därför att det som han sa i talet, så det finns, alltså premiärminister blir inte mer maktfull. Så det är inte, jag tycker att det är också fel att säga att premiärminister skulle ha mer makt och han skulle säga att presidenten är inte så många grejer som han kan göra längre. Det är en liten delning där, men det verkar så att alla guvernörer, den här Dumas övre huset, så den nu kommer att tas i kontroll av presidentadministrationen. Men samtidigt de får en mer viktigare roll. Mm. Så att man faktiskt knyter ihop den här regionerna. Så den hoten som kanske kommer från regionerna mot president eller politisk makthavare idag. Så man skapar eller fixar den nu. Mm. Samtidigt så också den som vad har hänt är att domstolarna har varit lite sådär, de har inte varit lika pålitliga som Putin skulle vilja ha dem. Så nu ändrar man den också. Alltså det var en förslag där att man tar makten från lokala nivån bort för att bestämma över deras egna domstolar och också den här övre huset nu, guvernörerna, som kommer att bestämma det. Också den högsta domstolen så kommer att vara så att det nya sättet hur övre huset, guvernörerna är, så tillsammans med presidenten så får de faktiskt sparka domarna från den högsta domstolen. Så att det faktiskt är väldigt mycket sån här koncentreringen av makten och den här duman då. Mm. Så den faktiskt, jag skulle tolka den så att nästan mindre roll.
Okay.
Presidenten har fortfarande makten att sparka hela regeringen.
Ja.
Och premiärminister också. Han måste ta, om duman säger att vi vill ha den här, så han måste ta den. Men det är den enda ändringen faktiskt som händer där. Så att jag tycker att det är faktiskt en starkare president. Och sen tror jag att presidenten skulle, hans förslag är också att få nämna alla de här människorna som leder viktiga institutioner.
Det gäller ju de här säkerhetsinstitutionerna, alltså styrkeinstitutionerna som man talar om i Ryssland, alltså inrikesministeriets och försvarsmaktens militära ledare och polisiära ledare. Så dem ska presidenten fortfarande, alltså han utnämner dem nu också. Men det ska vara kvar hos presidenten enligt Putins förslag. Jag är inte helt säker på att jag håller med dig till 100% när det gäller det här med duman. För att nu ser jag det som ändå en betydlig ökning av dumans makt, det att duman faktiskt är den som i första hand väljer premiärminister och får utse ministrar. Sen har det att göra med den som sitter som president och de politiska partierna. Om det är så att det fortfarande bara är ungefär Putins stödparti, Förenade Ryssland, som sitter i duman, så då går makten i alla fall liksom så här som undervattensströmmar från presidenten dit. Men nu har det en stor betydelse att det i alla fall formellt är duman som utnämner ministrar om dumans medlemmar väljer att ta sig en större roll. Att det här är lite som, så här ser jag det.
Men jag tycker att den här rollen av premiärminister i rysk politik har inte varit så hemskt. Den har varit en viktig därför att det måste finnas där. Det måste se ut så där lite mer demokratiskt och just den här att parlamenten har en någon roll. Men den är också rollen har varit väldigt mycket så att om någonting går fel, så man alltid då den skyldiga är premiärminister. Och det är premiärministern som blir då, som kan man sparka då. Eller säga att okej, det är premiärministern som inte fixade det, regeringen fixade inte det, bort med dem. Och den makten är fortfarande hos presidenten. Den rollen kommer att fortfarande vara i premiärministern. Och för mig, det betyder att den är väldigt otrevlig och faktiskt ganska svag position. Och det är just så där att om man gör bra så kanske då kan man få lite mer liksom sån här maktposition kanske. Men om ekonomin går inte så hemskt bra, om någonting händer i Ryssland, blir någon olycka, människorna dör, så då är det regeringen och premiärminister, och den här länken mellan president och premiärminister bryts nu.
Och det är precis, nu fick Medvedev gå. Om vi tar det här från början, du var inne på det, Kerstin Kronvall, det här att nu ska det komma någon som drar in pengar till statskassan. Vi tar det här nu från den sidan. Vad är det som har gått fel då med regeringen Medvedev, som ju är en underavdelning till president Putin visserligen och gör som president Putin vill, men ändå, vad är felet?
Medvedev har inte lyckats förverkliga de så kallade nationella projekten som Putin har drivit under många, många år. Och det är lite intressant att den första gången Putin införde nationella projekt så var 2005. Och 2008 blev Medvedev premiärminister uttryckligen för att förverkliga dessa nationella projekt från 2005. Bland annat infördes det här med moderskapskapital som alltså skulle, en sån här engångssumma som betalas ut till familjer som då, när de fick sitt andra barn, och den här summan kan användas för bostadsinvesteringar eller barnens utbildning. Det hörde till den här demografiska, socialpolitiska åtgärder på grund av att Rysslands befolkning redan då katastrofalt höll på att minska. Det var ett av Putins viktigaste tema under hans andra presidentperiod då efter 2004. Och så fanns det utveckling av lantbruket, utveckling av hälsovård. Det var 5 punkter, jag minns inte dem alla nu. Och sen 2018, när Putin alltså tillträdde som president, så kom han åter med en rad nationella projekt inom samma sfär faktiskt, samma områden som fortfarande var underutvecklade. Och han helt enkelt har varit missnöjd med att Medvedev har varit för långsam, det har inte genomförts. Och sen har Medvedev själv gjort sig omöjlig i befolkningens ögon genom att helt enkelt vara jätteöverlägsen. Han är en snobb, han är en intellektuell snobb, och han har sagt saker som har gjort människor väldigt, väldigt arga. För några år sedan när han träffade människor som klagade på att det helt enkelt var så fattiga. Fattigdomen är stor i Ryssland. 30% av befolkningen lever i fattigdom. Så var han väldigt så här lugn när han sa att vet ni, det finns inga pengar, håll ut. Och det här uttrycket så det blev en sån här ett sånt här källsord som har använts för honom. Och sen finns det också stora utredningar om korruption, korruptionsmisstankar och bevis på att han har berikat sig. Det här brukar ryssarna vanligtvis bry sig ganska lite om. Mm-hmm. Eftersom de räknar med att politikerna håller på och fifflar och har sig och skaffar sig stora pengar. Men han har varit väldigt impopulär, så det var väldigt lätt att sparka honom.
Mm. Ja, hans olämpliga uttalande har jag till och med läst om i tidningen.
Jag faktiskt håller inte med den här att lätt att sparka honom, därför att han har varit vi har väntat det här att han får sparken nu för 8 år. Mm. Sen 2012 när Putin blev president igen, så hela tiden första saken var att nu får Medvedev att gå, han kommer inte vara väldigt lång premiärminister och sådär, men han har varit 8 år nu premiärminister, så jag tror faktiskt att det har varit svårare än vad Putin hade velat att sparka Medvedev, därför att de har just precis det att han nämligen sa där i 2012 eller i slutet av 2011 när det var klart liksom att han kanske blir nu premiärminister och Putin igen president, så att vad skulle han kanske göra om han är inte längre premiärminister eller någonting, och då liksom sa han sådär väldigt kryptiskt att jag kanske skriver en väldigt beskrivande memoarer eller någonting sånt där, vilket han liksom försökte säga att jag måste hålla min position, annars så kanske börjar jag öppna alla hemligheter som Kreml har. Så att jag tror att det har varit svårare. Men nu kom liksom chansen, nu har de kommit i den här politiska eliten överens över det att nu är det dags. Man hittade en plats för honom, man var tvungen att liksom fixa den. Det är helt någonting nytt och sådär. Så att det har varit svårare faktiskt att sparka. Det har varit hela tiden liksom, hur kan vi göra den? Och alla har väntat det. Så för mig liksom tycks det inte att det är någon överraskning. Men det är liksom sådär att hur lång tid tog det för att göra det här?
Får vi se om vi får läsa några Medvedev-memoarer framöver. Men det här att de här nationella målen, alltså tyder det här då på att ändå att det är ju något som inte har gått som det ska. Mm. Det finns ett problem. Betyder det att vi är vana här att analysera och beskriva Ryssland som mycket auktoritärt och det blir ändå som presidenten bestämmer whatsoever. Så, alltså, men uppenbarligen spelar det ändå en roll hur det går för folk. Alltså, finns det här är det här ett hot? Eller hur stora är de här problemen skulle ni säga?
Jag tycker att den här är ett riktigt hot för politisk makt i Ryssland. Alltså att det är ännu viktigare i auktoritära system än nästan i demokratiska. Därför att det är så viktigt att man skulle kunna kontrollera folket. Och det lättaste sättet att kontrollera folket är att folket är nöjd.
Och får någonting så att,
måste få någonting. Och just det där att i hälsovården, i utbildningen, i bostäder, sådana saker, så finns det fortfarande otroliga problem i Ryssland. Och det är knutet till den här att hur man får mer ryssar. Så att det blir mer barn. Så att om familjerna eller folket känner att det finns inte riktig hälsovård, det utbildningsgrejen är liksom helt korruption eller inte hög eller vad som helst, bostäderna. Så varför skulle man då vilja ha en familj och ta en barn i det här världen? Och det är ett problem, det är ett riktigt problem, och samtidigt det är ett hot för Putins makt.
Så att man ska alltså köpa ryssarnas stöd nu med det här som vi brukar säga, vård, skola, omsorg, mantrat som vi känner till. Också, är det så?
Det är en del av det. Jag tänkte bara tillägga till det här. Om jag får, när du talade i början här om att vi tror att allt bestäms av Putin i Ryssland. Jo, allt bestäms av Putin, men när det gäller pengar så finns det så många stora fickor på vägen från statsbudgeten fram till pensionärstanten eller skolbarnen. Alltså pengarna som budgeteras för sociala syften försvinner på vägen. Och det här har varit Putins problem under hela sin tid som president. Och han har själv sagt i en intervju för någon gång i början av sin presidentperiod att det här är ett problem han inte kommer att vinna, men han kommer inte att ge upp kampen. Och det här är genuint någonting som enligt många uppgifter den här nu tillsatte premiärminister Mihail Mishustin har klarat av att åtminstone få lite bukt med inom skatteförvaltningen, just korruptionen. Så att det här kan vara en av orsakerna till att Putin hoppas att han kan göra någonting åt det här. Så att just den här välfärden som då betalas federalt skulle nå människorna, så som Hanna säger, att man verkligen skulle känna att det blir lite lättare att bo i Ryssland. Sen är det ju en annan sak när det gäller befolkningsutvecklingen och demografin, att Ryssland skiljer sig inte från andra länder i världen. Väldigt många unga människor väljer ett liv utan barn. Så att, och nu när vi har den här väldigt lilla åldersklassen från 1990-talet som är de som står i tur att skaffa barn, så blir det automatiskt väldigt få barn för att de tilltänkta föräldrarna är så få, och många av dem väljer att inte skaffa barn. Så jag tror inte att även om man lovar jättemycket pengar så kommer det inte att vara så väldigt effektivt.
Nej, och sen vanligtvis, det är alltså, jag tror att historien visar också att om man försöker från liksom i högsta nivån och säga hur man ska göra, om man säger att nu måste ni föda mer barn, så det kanske går just precis tvärt emot. Så det är just det där att Putin kan bestämma. Han kan bestämma att nu behöver vi mer barn och nu ska vi liksom få dem, men han kanske inte får det. Så att just det där, och också de där många fickorna i vägen, så att han kan bestämma att nu gör vi så här. Men sen när man försöker att förverkliga det blir inte så som han har tänkt eller han har bestämt. Så att han kan bestämma många saker och alla säger att Putin bestämmer, men sen verkligheten så ser inte alls likadan ut.
Han var ju inne på det i en liten detalj i sitt tal också, när han lovade en löneförhöjning för klassföreståndare i alla skolor i Ryssland. Och då kom han med ett tillägg att det här är ett budskap till de lokala beslutsfattarna, att det här ska vara ett tillägg på lönen, att lokalt får man inte dra bort någon annan del av lönen nu när de här lärarna får lite mer lön. Putin vet nog hur det går till i lokalpolitiken och ekonomin.
Den där detaljen är faktiskt viktig, därför att också en av de grejerna som Medvedev gjorde fel var att han har lyckats alltid att säga någonting fel faktiskt. Det har varit hans svaghet. Så att när han träffade i lokala nivån lärare så råkade han säga det där, att när lärare sa att vi har inte så hemskt bra och lönen och låga och så där, han sa att ja, men är det inte lite grann så att om du vill vara en lärare så du gör den även fast du skulle inte få en sekund betalt. Okay. Och då blev det helt fel. Och det var såklart liksom, alla tog den och den här populariteten gick ner och sådär. Så att han har lyckats under de här åren så säga så konstiga saker att det kanske är bäst plats vad de har hittat för honom just nu.
Och så du tar man in då så här, den översta, högsta skatteindrivaren i hela Ryssland, och han blir premiärminister, så ska fylla och korta, de tar bort fickorna på vägen och öka inkomsterna. Jag måste fråga, jag läste en sån bildbeskrivning av, för jag tänkte fråga er om det här, hur man uppfattar det här att det dyker upp nästan så att säga, offentligt okända män i det här fallet som makthavare, att det ryska systemet är en beslutande klass som man kan likna vid metallspån, som väntar på magneten så att de kan rikta sig alla mot magneten. Är det liksom en rättvis beskrivning av Ryssland? Alltså, det finns den här, alla lokala, alla regionala makthavare, vad de nu finns, politiker. Så makten i den ryska traditionen är, eller rätta mig om jag har fel, riktat mot en person. Som man säger, alla sen förväntar sig och försöker förutse, hur kommer den att tänka, hur kommer den att göra, hur ska jag positionera mig? Alltså till skillnad från oss där man så att säga, vill lita på stödtrupper i något parlament eller intresseorganisationer och tror i alla fall någonstans man får igenom sin vilja någon gång. Men att det här, den här, att det kan dyka upp nya mansfigurer som plötsligt ska vara, som man plötsligt ska säga, åh vad fint här premiärminister. Stämmer den bilden?
Jag ser inte riktigt bilden framför mig, jag vet inte riktigt vad du är ute efter, men visst är det ju så att president Putins popularitet hänger ihop med det här att ryssarna gärna liksom har en figur de ser upp till. Men att sen att det dyker upp en sån här okändis, det gjorde det för 20 år sedan. 1999 när plötsligt president Jeltsin utnämnde en fullständigt okänd och väldigt liksom okarismatisk liten man till premiärminister, och alla var så där att no, vem är det här nu? Och det här blir nog inte något långvarigt, att det här är nu bara ett tillfälligt besök av Vladimir Putin på en maktposition. Och plötsligt sitter han i 20 år som president. Att, det är också väldigt oförutsägbart på det planet att vem är det sen som faktiskt lyckas hålla sig kvar i makten och behålla en, att skapa sig en maktposition och behålla den.
Och sen är det just den här att faktiskt i ryska politiken så finns det många okända män i bakgrunden som har ganska mycket makt. Men det är de som vi inte följer så hemskt mycket. Så det är de som bara liksom lyfts upp, och kanske just det där att vi följer ministrar eller någonting. Men det kan vara så att de där ministrarna har inte alls lika mycket makt än till exempel en skatteförvaltningschef. Så att man inte tänker det, att faktiskt en skatteförvaltning som en institution i Ryssland har varit väldigt, de har haft mycket makt och det, hur de kan agera och så där. Så det är nästan som man mitt emellan polis och säkerhetstjänsten nästan, hur de kan liksom agera. Och det är inte någonting som vi kommer att tänka när man tänker en skatteförvaltning.
Så det säger mer om oss själva, hur vi ser. Vi väntar oss att de vi ser mest är de som är viktigast också.
Och det här är också en förändring som har skett alltså under Jeltsins tid. Alltså, om vi går tillbaka till sovjettiden, så var det likadant som nu. Att man visste inte vilka det var egentligen som viskade i de högsta ledarnas öron, vilka som hade den verkliga makten i Kreml. Sen under Jeltsins tid, under Gorbatjovs och Jeltsins tid, så blev det lite öppnare. Och man hade liksom någon slags uppfattning om vilka det var som de här statscheferna de lyssnade till och vilka som fanns i deras närmaste krets. Putin har stängt Kreml igen, och nu så kan vi, det är helt enkelt så här att vi kan sitta och gissa. Och föreställa oss och försöka på olika sätt tolka att vem är det som Putin lyssnar till. Men vi vet det inte, om vi är ärliga.
Och det är just precis det där att vi liksom väntar att position, om man har en position så har man en viss makt. Men så går det inte riktigt när det gäller Ryssland. Åtminstone det att var vi väntar en position och makt finns, så då kanske är det inte riktigt så. Så att just precis den där att vem är där i bakgrunden i de positioner som man inte tänker ens att skulle ha makt, men de har faktiskt ganska mycket makt.
Och lite intressant var det ju att den här ryska propaganda-tv-kanalen Russia Todays chefredaktör Margarita Simonyan gjorde en sån här tankelek här någon gång i höstas, nu minns jag inte vad det är, i september eller oktober, där hon tillsatte en ny regering där ingen minister fick sitta kvar. Hon satt nya namn på alla ministerposter, men hon satt faktiskt Mishustin som premiärminister. Det är den enda gången han har förekommit i de spekulationerna, och vi ska komma ihåg att Simonyan är faktiskt, hon leder den ryska statens propagandakanal. Hon sitter med goda och stora öron inne i Kreml.
Viss insyn där. Och jag menar det här att Ryssland har ju, nu tänker jag på det här också, statskassan. Jag menar, Ryssland är väl, de pengar som kommer in, det är olja och gas. I huvudsak i dessa klimatförändringstider kan man säga är det ganska kritiska resurser på något sätt. Det är liksom, så den här förnyelsen, den är ju, det säger ju dels om något hur snabbt det kommer att gå att ersätta olja och gas i Ryssland, eftersom det är den stora inkomstkällan. Nu ser jag att Hanna Smith här kanske inte riktigt, du rynkar lite på pannan här. Nej, inte helt av samma
åsikt. Det blir en lite enkel bild här nu, men att fortsätt.
Ja, men jag bara menar att, liksom att, det här, att problemen som finns här, att även den här mäktige presidenten har så att säga, är ändå beroende av att det fungerar. Han kan inte liksom klara inte vad som helst. Landet måste på något sätt ha någon styrfart. Han kan inte, det finns inte den här sovjetiska tvångsmekanismen på samma sätt.
Jag vet inte nu.
Stämmer inte?
Nej, någonting är fel i den här bilden. På det sättet att det är lite ändå kanske lite mer mångfaldigt, den här ekonomin, än bara liksom gas och olja. Visst, den största och mest viktigaste, men sen finns det någonting annat. Sen är det, de svagheterna har existerat alltid. liksom i systemet. Därför att när det är liksom den här hela strukturen är så konstig. Så de svakerna existerar hela tiden. Så att det är mest så där att ryssarna måste hela tiden vara ganska kreativa. Att kunna det som de har, så hur de kan liksom maximalt använda det. Och det som är intressant här också att samtidigt som vi har väntat just det där att liksom Medvedev skulle få sparken och sådär. Så det är den situationen, därför att med valen så får man inte en ändring. Det blir inte en ny riktning av politik när man har någon val eller någonting. Det har inte hänt för nästan alltid när det gäller, liksom, nästan aldrig när det gäller Ryssland. Men när regeringen får sparken, om man får nu liksom regering och kanske en premiärminister och sådär, så då finns det en chans att göra någonting nytt. Och i jämna mellanrum så behövs alla länder. Mm. Det spelar ingen roll om man är demokratisk eller autoritärisk land, så behövs man en ny riktning. Så nu är det frågan om, alltså allting är likadant i den här strukturen. Men nu måste man hitta en ny kreativ sätt att använda de pengarna, kanske få lite mer så att de problem som Ryssland har så skulle kunna, åtminstone man kan göra någonting åt saken. Och det behövs en ny människa, en ny dynamik, en ny idé och kanske nu den här nya premiärministern så har lite mer auktoritet inom rysk politisk elit än Medvedev. Han har varit där i en skydd position. Liksom.
Så, men då låter det ju i mina öron som att det här är ändå en åtminstone möjlighet till någon slags förändring. Alltså det är flera analyser jag har läst här av det som har hänt. Jo, det här är nu Putins drar upp riktlinjer för hur han ska behålla makten framöver och hur han ska maximera sitt in. Att det finns här ändå, tolkar jag det som en möjligt till en förnyelse rent av. Det är inte bara det här schackpjäser som flyttas.
Nej, jag tycker att det är alltid så att Ryssland har förändrats hela tiden. Och nu har det varit ganska lång tid som vi har väntat. Liksom, att när kommer det nästa gång när den börjar förnya sig? Mm. Att nu har det varit lite för långt liksom, detsamma. Och nu händer det igen som har hänt. Så jag tycker att det är alltid en ändring. Vart den tar oss eller tar Ryssland, det är en annan sak.
Men jag tror inte att det här är en förändring när det gäller statsledningen. Jag tror inte att det här är ett tecken på att Putins makt skulle, åtminstone att han själv skulle ta något som helst initiativ till att förlora någonting som helst av sin makt. Ekonomiskt kan det vara en förändring. Men nu håller jag med Stefan i det fallet att Ryssland har också några andra sfärer av ekonomin där man har liksom vapenexport och livsmedelsexport och sånt här, där man har fått inkomster. Men nu är Ryssland ett exempel på en misslyckad ekonomi med de resurser landet har, att man har så otroligt lite produktion av liksom förädlade varor. Så nu är det ett misslyckande, och nu står Ryssland inför väldigt stora problem ekonomiskt den dag man lyckas ersätta de fossila bränslena med någonting annat. Och vi vet ju inte hur snabbt det här kommer att gå. Många säger att det inte går snabbt, andra tror att det går snabbt. Och det här med teknisk utveckling kan man ju ibland inte veta. Att när kommer den innovation som förändrar det hela. Men politiskt tror jag inte att det blir en så stor förändring. Men ekonomiskt tror jag att det kan bli det. Och det kan bli förändringar inom landet på det sättet, just att penningströmmarna inom landet kommer att kanske förändras. Men det som jag tycker också var värt att lägga märke till i Putins tal inför den här regeringskrisen, om vi säger så var ju det som han inte talade om. Nämligen de verkliga stora ödesfrågorna för både Ryssland och hela världen, klimatförändringen och klimatpolitiken, och det som har varit det stora tema i det ryska samhället nu de senaste 3 åren, nämligen sophanteringen, som förenar alla generationer. Det förenar fattiga och rika, det förenar människor i städer och på landsbygden. Det här är den stora proteströrelsen, jämsides med protesterna mot korruption och mot brott mot yttrandefrihet, eller det att man begränsar yttrandefriheten. Det här nämnde han ju inte med ett ord, annat än att han skenheligt hävdar jag tala om att man ska öka medborgarsamhällets frivilliga organisationernas roll.
Men att, när man pratar ändring gällande Ryssland så basen ändras inte. Så att saken är att den makthavarna försöker att få makten och det finns vissa ramar som man kan röra ekonomin. Men ny dynamik så kommer det kanske just den här ekonomiska, kanske sophanteringen, så före detta chefen för skattförvaltningen så får den helt plötsligt ihop eller någonting sånt där. Men just den här ny dynamik i politiken så kan vara faktiskt just det där att vi kommer att se en lite annorlunda komposition när det gäller att vem som har riktig makt och kanske en ny position för Duma. Vi ändras lite här hur vi ser den, men just precis därför så finns det en ändring. Det kommer att hända någonting om de nu får den här konstitutionen eller de ändringarna i konstitutionen som Putin säger, så blir det liksom en ny dynamik i den hela, och vi vet inte riktigt hur den kommer att liksom skapa då saker. Så att visst, håller med att Putin försöker att fortfarande vara faktiskt troligen president, som vi inte tänker. Det är 4 år. Han har mycket tid på sig att fixa den här. Och presidentpositionen troligen kommer att vara ändå den som makten liksom ligger. Och det är det som han vill. Så den kommer inte ändras. Men kan vi se en ny Putin? vi får se.
Eller en ny presidentroll kanske. Det där med den här sophanteringen måste du säga några till ord här, Kerstin Kronvall. Det låter ju alltså, sop, på vilket sätt? Sop, jag tror jag och många undrar nu, vad är det för sophanteringskris
som
i
gör
Ryssland?
Att det är så stort. Det är nämligen så att Ryssland har egentligen, om man lite heller hårdrar det, så har Ryssland ingen organiserad sophantering, åtminstone ingen välorganiserad sophantering. Och det här har lett till att det finns livsfarliga, jättestora, kända och lagliga soptippar runt om i landet och tusentals lika livsfarliga, okända och olagliga soptippar runt om i landet. Och nu har människorna helt enkelt tröttnat på det här. De har tröttnat på att vara tvungna att andas oren luft, och de har börjat kräva förbättringar här. Och den stora kicken framåt för de här protesterna var det när Ryssland firade miljöår 2017 och Putin stängde en stor soptipp i Moskva. Och alla klappade sina lurviga händer och var glada, men soporna i Moskva minskar ju på inget sätt utgående från det att man stängde den här soptippen. Och då börjar man föra ut de här soporna från Moskva till städer, små städer runt om i Moskva-området som ligger som ett surbröd runt staden Moskva. Och människor blev jättearga för att de hade redan från tidigare problem med förorenad luft, förorenat vatten och ville inte ha de här Moskva-soporna. Och då i samband med det här att väldigt många människor i väldigt många städer i Moskva-området började protestera, så dök det upp folk på en massa orter i hela landet som protesterade mot samma sak, för att det här är ett olöst problem i hela landet. Och ja, om vi ska gå djupare in på det, så har man bestämt sen att man ska bygga en ny soptipp för Moskva-soporna i Arhangelsk-området i norra Ryssland, ute på Taigan, där det inte bor några människor. Och där är jätteprotester, alltså där är faktiskt hårda protester mot det här. Men det här är ingen liten sak, alltså det låter som en liten sak, men det här...
Det måste vara gigantiskt, Ryssland är ett stort land, det är mycket sopor.
Alltså det, jag kommer inte ihåg hur många tiotals tusen miljoner ton det handlar om. Alltså det är faktiskt enormt mycket. Och det är bara 2% ungefär av de ryska soporna som återanvänds eller cirkulerar på något sätt. När vi då har en cirkulär ekonomi där 90% eller mera av de finska soporna återanvänds.
Och sen var den där också bevisade att hur den här systemet är i autoritäriskt land. Så en sån här sak så orsakar den nästan en politisk kris och en hot för makthavarna. Så att just det där att hur man, därför blir den en sån här sak väldigt viktig också för den högsta nivån. Mm-hmm. Liksom presidenten måste tänka på soporna i landet. På grund av det att om han inte får den i kontroll, så den kan vara en sak som tar bort hans makt. Genom den här att folk börjar protestera och sen man knyter alla andra grejer som ett fel eller ett problem i den, och den börjar liksom växa en större grej. Så att det här är faktiskt både konkret sett, Men också just den här med, gällande med politisk sätt, så den är faktiskt en otroligt viktig sak när det gäller Ryssland.
Så att alltså, begrepp som att missnöjet jäser och det någonting stinker till himlen på något sätt får plötsligt en helt konkret... Jag menar, och även i det som vi har nu så vana vid att beskriva som det auktoritära Ryssland, är det här något, det kan alltså mobilisera massorna helt enkelt, och det är något som kan hota makthavarna, skulle ni säga?
Definitivt, ja, definitivt. Och det har också synts i det att många av de här små lokala organisationerna, folkrörelserna, har råkat illa ut. Alltså sådana människor som har varit med och försökt förbättra sophanteringen eller miljösituationen i sin egen lilla hemstad har ställt sin förrätta och hotats med 5 års fängelse och sånt här. Så att, och i samband med det här demonstrationerna där i Arhangelskområdet så har man letat fram en ung kvinna som har varit aktiv där, så hon ställdes inför rätta för att hon för ett antal år sedan publicerade någon halvnaken bild på någon sociala medier, och då anses hon vara spridare av pornografi och ställs inför rätta. Så det här bevisar bara liksom hur stort det är att man faktiskt slår ner på de här enskilda människorna.
Och man måste komma ihåg att faktiskt i de sista åren av Sovjetunionen så den här miljörörelsen var en av de största rörelserna som började liksom ta in all den här missnöje, och folket kom till gatorna, och det var först liksom miljörörelse och sen försvann Sovjetunionen. Mm. Så det kan vara, soporna kan vara mycket mer viktigare grejen än vad man tänker sig.
Även i Ryssland. Det här var en jätteintressant diskussion. Vi har gått från toppen av samhället, från presidentämbetet, ända rakt ner i soptipparna här. Det var oerhört belysande. Tack så mycket, mina damer. Jag är helt slagen av er insatthet här. Stefan Winniger heter jag, har talat här med Hanna Smith från Center för hybrida hot och med Kerstin Kronvall, UDs medarbetare i Ryssland. Tack så mycket för att ni var med i Slaget efter 12. Hej då.